som aktiv kommunalpolitiker, det var ju ändå under efterkrigstiden, åren närmast efter kriget. Var det några efterdyningar från kriget som då gav anledning till kommunala beslut och kommunalt engagemang?
Ja, det enda jag kommer ihåg, det var väl att vi skulle skaffa skog till hugga till ved. Men annars så var det väl inte mer några större efterdyningar. Jag vet inte om vi kan kalla den här, var det 1948 års örlogsbasutredning eller vilket år det var, som var här ute och rekognoserade för örlogsvarvets utflyttning från Stockholm, ifrån Djurgården. Det under amiralen Girong. Det var ju då vi band oss för denna bebyggelse för att skaffa marinens folk bostäder.
Ja.
Det var väl de.
Det var då Åbyområdet började planeras.
Det var då det började planeras. Tveksamt, får jag säga.
Ja.
De gamla kommunalmännen här, och jag ska inte undanta mig själv, det lyfte sig stolarna inför de summor som började rullas upp. Vägar, vatten, avlopp. Det var kommunala investeringar. Det var som en sal och vi byggde Tungelsta nya skola. Det var väl den dyraste skolan vi hade byggt då. Det var ett historiskt beslut.
Ni fick köpa mark, förvärva mark för att bygga
på Ågeområdet. Ågeområdet är ju norr om Tungelstavägen, kan man säga, nordväst om Tungelstavägen här intill samhället. Vi köpte, det var ecklesiastikmark, skogsmark. Vi köpte denna mark för 50 öre kvadratmetern råmark. Och det i kyrkvillkoret ingick att pastoratet skulle äga köra igenom en, jag kan inte kalla det gallring, jag får väl använda jägmästar Törns uttryck, dimensionshuggning.
Ja.
Och där så vi tog ut rätt bra med pengar redan då, för Herrastomat och Jakobsson hade en väldigt fin näsa att leta reda på goda kunder. Vi sålde pålar till Irland. De var 18-20 meter tallarna. De skulle svarvas och bli kraftledningsstolpar där. Vi gick på en 600 kronor styck. Kom mätare från Irland och mätte, och varje tall fick ett nummer och bokfördes så vad den var då den inmättes.
Mm-hmm.
Så vi kalhögg inte, det finns ju trän kvar än från den tiden som visar vilken skog det var, men det var tät skog.
Mm-hmm.
Det var besvärligt att köra ut de här långa stockarna eller stolparna till väg, så man kunde få dem ner till järnvägen. För det skulle ju gå till Norrköping och lastas där på järnväg.
Ja, det kan jag tro. Jag ser här ute genom fönstret, vi sitter ju i det här området. ser jag här i blickfältet från det här fönstret, är det två ordentliga tallar som väl var den storlek som ni avverkade då, antar jag. Minns du vad det var för minimidimension på i toppen på den?
Ja, det var 6 tum har jag för mig.
Ja. Det blev långa bamsingar.
Ja, det var långa. Vi hade något år tidigare hade det kommit en herre och ville köpa tallar, för häradsdomaren kom upp till mig redan 7:30 att jag skulle ut i skogen och dra ner 2 tallar. Jag fick ta kararna med mig, för det skulle komma in ifrån Uddevalla och han skulle ha pålar till Uddevallavärvet. Och då den där herren kom, ja, det här gick och titta på tallarna, det här är ju ingenting. Men då han kom med 8-tåget ifrån stan och kom ut där, så hade vi 2 tallar i kulldragna. Han gick där och sa, det här är ju ingenting, sa han, då de gick genom skogen upp här. Och då han kom, det var 17, är de så långa, sa han, då han fick mäta upp dem. Och det såldes en vagnslast till Uddevallavärvet, vad de skulle användas där då det anlades, det har jag inte någon aning om.
Det måste ha varit en mäktig skog här i det området.
Det var en väldigt fin skog. Mm. Här där vi sitter var det tätt. Mm. Och den var ju avverkningsmogen, det var den.
Mm. Det började alltså att dra ihop sig till flott engagemang, stort engagemang från marinen inom kommunen. Ja. Ja. Det sysselsatte väl den kommunala planeringen rätt mycket, antar jag.
Ja, det gjorde det. Ja. Byggenskapen och stadsplanering, det var födslovander, kan man väl säga. Vi var inte vana. Vi var en bondkommun här. Vi var inte vana vid stadsplanering. Jag kommer ihåg ingenjören från de här elektriska föreningarna. Han hade någon konsultbyrå. Han kom ut där och sa, ja så, nu ska det börja på att bli elektriska grejer här. Så han sa, vi skulle ordna med elektricitetsförsörjningen inom området. Det var inte frågan om stolptransformatorer längre. Sen kom ju landstingets sjukhem där bort i kanten här på Åby-området. Klarade sig före kommunens förvärv, så de fick sin tomt till vårdhemmet. Det var... Jag kommer ihåg det där, för jag höll på upp i skogen, vi höll på hög då, att det var Lennart Stiernstedt och länsläkaren, det var medicinalrådet Byttner. De kom ut och skulle titta på tomten där de skulle lägga detta vårdhem. Och Lennart Stiernstedt, han sa åt mig, ja vad säger du, det ska ligga, säger han. Ja, det vet inte jag, men det är föreslaget tomten här, sa jag. Ja, Lennart Stiernstedt, han frågade länsläkaren, ja, nu har vi sett det här, är det något mer vi ska göra? Nej, jag vet inte varför de har skickat ut oss. Men det godkände tomten, och sen nu ligger det ett sjukhem där.
Ja, det gör det. Det kan ibland gå snabbt tillväga.
Ja, det var väl landstinget fundrade väl att det inte skulle komma i någon kärrhåla, eller vad de tänkte, det hette skogstomt. Så kom det 2 herrar och bara skulle titta. Och själva hade de ingen aning om varför de hade kommit ut och utskickade. Men de skulle titta på tomten, sa de. Den var ju inte avstyckad. Men den låg vägg i vägg med det där lägret där intendenturen och tyget hade legat under kriget. Det var ju en hel barackstad där uppe. Ja. Då.
Mm. Det blev en kommunsammanläggning 1952. Muskö lades samman med Västerhaninge. Var det några speciella komplikationer i samband med den sammanläggningen?
Nej. Det var det inte, mer än att vi var mycket generösa mot Muskö och såg till att Muskö vart representerat i nämnder och styrelser. Så Muskö vart nog i viss mån, får jag säga, överrepresenterad i förhållande till sin folkmängd.
Mm. Jag har talat med Musköbor om det här och de har det allra bästa intrycket av den här tiden, att det gick väldigt komplikationsfritt tillväga och att Västerhaninge var, som du säger, väldigt generösa mot Muskö, bland annat med representation. Hur inverkade detta på kommunens ekonomi? Var det vissa komplikationer?
Nej, det tror jag inte. Det var någonting som störde oss alls. Utan det gick väldigt fritt. Jag kan ju säga, nu i den sista kommunsammanslagningen var det ju ett förslag att Muskö skulle läggas till Ösmo. Mm. Som kommunalnämndens ordförande så fick jag låta lysa ut ett sammanträde. Åka ut till Muskö, det var Erik Lindström och jag. Och jag vet inte, det var någon mer vi åkte ut. Och talade med Muskögubbarna där uppe i hembygdsgården. Och jag kommer ihåg, jag kommer nu inte ihåg vilken av dem det var som då jag drog förutsättningarna där att de hade till välja Västerhaninge eller Ösmo. Och de fick själva säga sitt, för vi var beredda att följa deras beslut. Vi har varit med och byggt upp en kommun. Vi ska inte vara med och bygga upp en till. Mm. Så självmedvetande det hade Muskögubbarna. Så de skulle vara kvar.
Ja, och det var inte då aktuellt med... Ja, det här, det var alltså inför 1970.
Det var nu, det är den stora kommunsammanslagningen.
Så då var det klart att Ösmo skulle stå samman med Nynäshamn. Ja. Men man hade alltså ingen önskan att gå samman med den nya storkommunen Nynäshamn.
Nej. Det var förspelet där det var vissa utredningar. Jag bara kommer ihåg att jag fick låta åka över och hade kallat. Mm. Att jag hade varit med och bygga upp Västerhaninge, så vi skulle inte vara med och bygga upp någon mer kommun, inte.
Nej. Det var alltså vid den här tiden kring 1950 kommunalnämndens ordförande. Vi kanske ska försöka... Var det du?
Nej, jag kom in senare på 50-talet. Det var Emil Sedlöv. Då jag kom in i kommunalnämnden, då hade Emil Sedlöv var ordförande.
Jaha, du blev inte ordförande förrän...
Nej, det var senare det. Emil Sedlöv. Sen satt i kommunalnämnden Emil Sedlöv, han var folkpartist, ja. Och Lindström i Skarplet, Erik, han var center. Och sen satt jag istället för höger. Och sen hade vi Allan Andersson. Han var socialdemokrat. Kalle Seger var socialdemokrat. Kalle Seger Levin var socialdemokrat. Vem var det mer då?
Ja, det finns ju möjligheter att reda på. Det behöver vi inte.
Så det var den nämnden. Jo, Harald Jansson var
Harald Jansson, ja. Ja.
Ja.
Var det några frågor som du är speciellt intresserade för och arbetade med? Jordbruksfrågor kan man väl ana?
Ja, det var väl inte så. Kommunalnämnden la sig väl inte så hårt i jordbruket. Men en tittar ju lite av varje. Det är rätt roligt. Den första motion jag hade alldeles nedanför kyrkogården här mot station. Där var då den åker. Den kallas för kommunistervreten. Men det var samfälld mark för Ribby byamän. Det var ett lantmäteriförrättning då över planläggningen här, och den tillskiftades Albert Persson som störste delägare av Ribby byamän. Han fick lösa det sina med intressenter i den här Ribby samfälla, den här samfällda marken med 3 kronor kvadratmeter. Jag tyckte det där var ett lämpligt tillfälle för kommunen att förvärva välbelägen mark för ett anständigt pris, som jag tyckte då lantmätare och 2 gode män hade värderat det till 3 kronor kvadratmeter. Så tyckte jag att om Albert ville sälja, vilket han har förklarat sig villigt i, så skulle kommunen passa på att köpa den. Min förvåning var stor då det socialdemokraterna och väl ytterligare några i fullmäktige med väldig kläm röstade ner min motion. Men något tiotal år senare då köptes det, men då var priset åtskilligt högre.
Jaha, så där kan jag.
Jordbrukets intressen i kommunen, det sysslar vi inte så mycket med. Det var ju att vi skulle förvärva mark. Mm. Och det var sen jag hade blivit kommunalnämndens ordförande. Vi hade bekymmer om industrimark och diverse där. Så hörde jag att Larsson på Nederstad ville sälja, och det var att jag föreslog kommunalnämnden att vi skulle köpa Nederstad. För vi hade varit och luktat på och vill ha köpt här norr om järnvägen, Stenbreten, det kallas för Nederstad industriområde, men vi ansåg att det var ett så högt pris, kvadratmeterpris, så vi ville inte köpa det, utan vi gick då in och försökte köpa hela gården. Och det var ju äkte förslaget vid ett kommunalnämndssammanträde. Och då så upplystes de om att det var en där, en av nämndens ledamöter som var bekant med godsägare Larsson, som upplyste om att det satt en där. De satt i förhandlingar som väl var nära på sluttampen. Han fick ju uppdrag att omedelbart gå på telefon och kontakta Larsson i Nederstad, att han inte gjorde något avslut förrän kommunen fick tala med honom. Och godsägare Ivar Larsson, han var hygglig, han vart omedgörlig, och det hade kommit så långt så det stod 25 000 dem emellan. Och då vi kom dit, det var Allan Andersson och jag och Erik Lindström, vi kom dit dagen efter och förhandlade, och vi under förutsättning av fullmäktiges godkännande så köpte kommunen Nederstad. Och fullmäktige, de godkände.
Mm. Var ryms nu inom det område ni köpte då? Det var hela Nederstad gård alltså?
Det är hela Nederstad gård. Det finns en hel del villor här på övre kanten mot samhället. Mm. Jag kommer inte ihåg byggnadsplanerna där. Sen har vi ju det här.
Ja, det går ända fram till Skarplötgränsen, ja, där.
Sen har vi det här industriområdet. Där är det ju diverse industrier. Det största är väl de här fatrenoveringen, vad är det heter, Van Lier.
Van Lier, ja.
Och sen nu hade ju Kontraktor, den firman försvann ju. De hade sina reparationsverkstäder, där är ju ett AMU-center för utbildning. Och sen är det småindustrier, det är
Toranitur.
Ja, tog jag en tur över en av de största. Sen har vi de här betongpålarna.
Ja, det är alltså Håga industriområde.
Håga industriområde ligger på nedersta plus delar utav Vreta som är bilköpt. Mm. Det är det. Annars så... Sen har väl kommunen inte köpt med den. Ja, det är väl något det är i Tungelsta. Men jag har inte köpt några gårdar. Jag är inte mycket för att kommunen ska äga gårdar. Förutsättningarna för att en kommun ska äga gårdar är att det finns folk som begriper sig på jordbruk. Det då borde vara en förutsättning för kommunalt ägande utav jordbruk, att det fanns sakkunnigt folk där.
Är det Ribby?
Ribby? Jaha. Där har väl kommunen köpt utav Persson.
Ja.
Där är det några bitar. Och sen nu då de bytte med pastoratet, bytte till sig Åby mot Ormstadgårdarna.
Ja.
Att pastoratet fick Ormstad för att slippa de här avstyckningarna till tomtmarker och byggenskap.
Mm.
Men jag, som jag ser det så tycker jag nog att samhället skulle tjäna på att hålla sig på den här sidan Tungelstavägen. Det är vackrare naturen. Komma ut på åkrarna. Skräckexemplet har vi här bortom samhället på vägen till Skarplöt där. Det där många hundratal hus och parhus ligger. Folkhumorna har dömt till Bangladesh. Ligger där nere mitt ut på åkrarna. Ser inget trevligt ut.
Menar du nedersta området eller i...
Nej, på vägen mot Nynäshamn. Då kommer igenom samhället där till höger ner i ett... Ute på en åker ligger det utkastat ett hundratal.
Ja, det är de här nya på Rigoberga.
Ja.
Mm.
Jag tycker det är ett skräckexempel på byggenskap.
Ja, det tar ju en avsevärd tid innan det växer upp träd och så vidare.
Ja, var ska du stå då?
Ja, det får inte plats så många där.
Nej.
Det var väl en del stora frågor. Kommunen började expandera så smått och den utvecklingen accelererade ju på 60-talet där som i grannkommunen Västerhaninge. Det var väl skolhusbyggen och andra stora investeringar som kom till under dina år som kommunens ordförande.
Ja. Vi byggde ju högstadieskolan i Ribby och vi byggde parkskolan här inne i Åbyområdet. Vatten och avlopp. Jag slutade lagom tills det var frågan om att höggradiga reningsverket skulle byggas.
Jaha.
Hade utredningen hade jag gjort klar och ritningar och allt var klart, men finansieringen den överlät jag med larm hand till min efterträdare. Ja. Jag kan ju säga att finansieringen det var en ständig huvudvärk. Det var svårt att få lån. Det var inte som på 30-talet då bankerna stod och bockade och frågade om vi ville låna pengar. Nu var det kö. Jag kommer ihåg jag gick i stan. Jag skulle ha pengar och det var just till högstadieskolan. Jag hade varit på Riksförsäkringen. Jag hade varit på posten. Och jag kom här nere på Tegelbacken och tänkte om jag skulle ta en rövare och gå till försäkringsbolaget Skandia. Då mötte jag Nisse Eliasson på Tegelbacken. Nämnd ordförande i Huddinge. Är du i stan? Ja. Vad gör du då? Jag ska låna pengar. Ja, det ska jag med. Ja, vart ska du gå då? Ja, jag tänkte gå till Scania. Ingen idé, det är slut. Ja, så vart ska du gå? Jag tänkte gå till posten. Nej, korten är fylld. Det är Riksförsäkringen med. Ja, hörru, Sanisse Eliasson. Vi går och dricker kaffe och så åker vi hem. Så får vi försöka en annan dag. Det var ett jagande efter honom. Jag tyckte ju då man fick lånetillstånd så skulle väl Sträng ha sett till att det fanns pengar för kommunen att få. Men det var ett evigt jagande att försöka få. Det kom in en gång senare och var på Riksförsäkringen och talade med generaldirektören natt och dag. Och sa det att det är ju märkvärdigt att vi inte kan få pengar. Det här är ju skolbyggen, det är ju den här marinen som har kommit ut och ställt till det här att vi måste bygga. Och vi måste ju ha skolor, det måste vara vatten, det måste vara avlopp. Och så får vi inte pengar och i herrans namn ska vi klara vårt åtagande här. Jag hade den där örlogsbasutredningen med mig att peka på. Och jag tror att natt och dag föll för mina böner. För den gången fick jag visst en halv miljon.
Så där ja.
Då det kom några dagar, jag fick ju inte löftet men direkt att jag skulle få det. Men jag kände då jag gick ut. Nu lyckas det.
Jaha. I mitten på 50-talet så dök upp den här flygplatsfrågan som ju blev en väldigt brännande fråga för både Öster- och Västerhaninge som hade kastat omkull planeringen för både Västerhaninge och Österhaninge. De bägge centralorterna. Det jag var anledning till viss oro och rätt mycket funderande och arbete i kommunen.
Ja, jag kommer ihåg det där. I fullmäktige i synnerhet. Och jag kommer också ihåg ett oppositionsmöte på folkhögskolan i gymnastiksalen där luftfartsstyrelsens chef Winberg var ute och talade. Vi var ju emot det. Österhaninge hade vi för oss var för det. För Österhaninge skulle få alla stationsbyggnader och alltihop. Men vi skulle få banändarna och bullret. Så Västerhaninge var ju fly förbaskade.
Ja, men Österhaninge sa nej till slut sen.
Ja, kan ju hända. För jag bara kommer ihåg att domänintendenten Sköldebrand kom ut åkande till gården jag arrenderade Åby. Och hade med sig en ifrån luftfartsstyrelsen var det väl och hörde efter. Jaha, ville tala med mig. Jag var inte hemma utan det var jag var ju kommunalt engagerad så jag var inte hemma. Det var syster min som tog emot. Ja, och Sköldebrand han frågade är det en inne? Nej, han är på sammanträde och jag var borta. Ja, hur är det här då? Jo, det är, ja, han fick ju ett arrendekontrakt på 10 år i fjol. Var på domänintendent Sköldebrand vände sig till den där killen ifrån luftfartsstyrelsen och sa: här ser du, bra hus. 10 års arrendekontrakt taget i fjol. Det blir en dyr kille att lösa den. Alltså, och det gjorde väl det. Att då vi skulle gå till fullmäktige och besluta om yttrande till flygplatsfrågan. Så den, när jag kommer utanför i korridoren så kommer landsfiska Gabrielsson och får tag i mig. Hur ska du rösta ikväll? Vadå? Jo, ska du rösta för eller mot flygfältet? Mot flygfältet. Är du sån, sa han. Ja, vadå? Jo, vi har räknat att du och Haner, ni är de som kommer till tjäna på flygfältet. Haner på Ekeby, han skulle ju få hela bebyggelsen neråt Ekeby och Tuggesta där. Och här uppe skulle kring station här och kyrka här skulle bli rena ödemarken, för det låg inom bullermattan. Ja, men hör du Karl Axel, så jag kan väl inte sitta som kommunalman och planera här och sen med öppna ögon rösta emot en alldeles vansinnig planering, utan jag måste ju rösta nej mot flygfältet.